Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd ifrån OVL Arkitekter. Innan vi börjar har vi en liten tjänst som vi skulle vilja be er lyssnare om. Och det handlar om att vi vill nå fler och vi vill att fler ska upptäcka podden. Så om ni som hör det här tycker att det vi gör är okej eller till och med bra, så sprid gärna ordet om den här podden. Berätta för era vänner på busshållplatsen, på sociala medier, skicka ett mess eller ett mejl till någon ni tycker om och tipsa om våran podd. Det skulle vara värdefullt för oss så vi kan nå fler. Ni får gärna också gå in på iTunes och sätta betyg på podden så vi får större spridning, eller följa oss på Spotify. Tack för att ni lyssnar och tack för att ni engagerar er. Nu kör vi!
Första intrycket av Minsk. Vi återvände till den där morgonen flera gånger under de dagar vi var i Minsk. Mm. Vi kom med tåget, nattåget, anlände 06:15 tidigt på morgonen från Riga. Solen hade faktiskt inte riktigt gått upp ännu. Vi kliver ut ifrån järnvägsstationen i Minsk och det första vi ser är två väldigt höga hus, tornliknande hus, på andra sidan gatan. Ornamenterade med statyer. De står där som en port till någonting väldigt viktigt, någonting storslaget. Och det är faktiskt portalen till Minsk, the Gate of Minsk. Mm. Högst uppe på de här tornliknande husen står en ingenjör, en partisan och en kvinna från ett kollektivjordbruk med en kärve i famnen. En stor klocka visar tiden.
Mm. Och ja, när man ser en sån där portal så måste man ju kliva in genom den. Och någonstans så förväntar man sig ju att det ska komma en lång axel. Att det ska finnas något monumentalt i slutet av den gata som finns innanför portalen. Men det visar sig att den gatan är bara en liten stump som slutar i en liten park där vi sen ska se att ungdomarna sitter två och två på bänkarna och vänslas. Men det där ska visa sig också vara en återkommande sak i Minsk. Att staden kommer oss till mötes som en berättelse, en gest som vill säga oss någonting. Det här är portalen. Här börjar staden. Vi ska förstå att det där är en berättelse om en seger, men också en berättelse om makt och att ge dem som har förlorat allt någonting att tro på. Minsk ockuperades ju redan 1941 av Tyskland under den så kallade östoffensiven och började sedan snabbt att bombas av sovjetiska flygplan. Presenter från Stalin kallades de där bombningarna i Moskva. De kom gärna på högtidsdagar, som på årsdagen av oktoberrevolutionen kunde det komma en stor bombräd ifrån Moskva. Och det här gjorde att i stort sett hela Minsk förstördes och skulle komma att byggas upp på nytt efter kriget. Och det är den återuppbyggda staden som vi kliver in i, det sovjetiska Minsk.
Vi letar efter någonstans att äta frukost och går mot stadens verkligen centrala gata, eller prospektet. Mm. Frihetsavenyn, som den heter. Och det står utmärkt som en lång artär, rak och stel på alla kartorna. Vi hamnar på Lenintorget, ett gigantiskt torg. Det ligger högst upp där det här prospektet, den här frihetsavenyn, börjar. Mm. Det är ett torg så stort att det enligt en av de böcker som vi har läst på vägen hit till Minsk, Arthur Klinaus Solstaden, så stannade stadsbussen där fyra gånger. Det fanns fyra hållplatser längs med Lenintorget när man åkte den på 1970-talet.
Ja. Och då står vi och tittar ner mot det där prospektet som sluttar neråt. Det är orienterat från väst mot öst, mot soluppgången, och Arthur Klinas namn, Solstaden, är ju en beskrivning av den här sovjetiska staden. Makten, känner man, är överallt. Arkitekturspråket är entydigt, ett maktspråk. Den sexfiliga prospektet är skapad för parad och uppvisning. Men det finns en liten paradox i det här maktspråket också, för husen längs den här gatan är liksom hämtade från den lite mer sirlig italiensk renässans. Valvbågar efter valvbågar, falska pelare, friser, dekorationer i gips, små torn på gathörnen, burspråk och balkonger av sten. Det är som att husen trots allt är lite för små för avenyns enorma storslagenhet. Det är som om någon har förälskat sig i en samling objekt på semester och köpt hem dem och sen placerat ut dem i ett hem där rummen är så mycket, mycket större.
Det som känns märkligt i stadsrummet och som tar lite tid att liksom begripa, det är just att det är väldigt glest mellan husen och det är oerhört storslaget. Men det är samtidigt inte brutalt. Utan det är liksom finlämmat och italienskt, som du säger. Ja. Och den kontrasten, man bråkar sitt huvud en del innan man kommer på vad det är för någonting som så att säga inte stämmer också i vad man skulle kunna förväntas av den här formen av maktuppvisning. Och stadsrummet är ju just i de här centrala delarna väldigt starkt betonade, alltså accentuerade med strategiska monument, också ifrån samma epok, efterkrigstiden. Sovjetstatens liksom uppbyggnad och styrka. Till exempel, ja inte bara till exempel utan framförallt väldigt centralt placerade ju bysten på KGBs grundare, alltså den sovjetiska hemliga polisen. Han råkar just komma ifrån Belarus. Så fyra tunga vita pelare är en entré och de andra husen tycks blygsamma i förhållande till den här liksom portiken återigen. Det finns en park där som går ner och också är döpt efter just Felix Dzerzhinsky som var den som grundade KGB, eller Chekan som den hette 1917 ursprungligen. Genom sitt nit så att fullgöra den här uppgiften som den hemliga polisens chef och söka upp och behandla kontrarevolutionära försök så kommer han ju också kallas för Järn Felix. Så han har även en stad och ett berg på andra platser i Belarus uppkallade efter sig. Alltså båda ganska nära Minsk. Så det här är ju tempel för en polisstat. Ja. Och det är ju det man inser sakta. Och både du och jag märker att vi tystnar långsamt på den här gatan. Det är liksom, vi kan inte prata med varandra längre.
Nej. Man blir ju påmind liksom i skuggan där, i kylan där klockan 06.30 på morgonen, solen har liksom inte riktigt ännu slagit in längs den här långa avenyn, att vi befinner oss i en diktatur. Och vi befinner oss i en diktatur som en gång är gestaltad av en sovjetisk maktapparat, vilket dubblerar den här känslan. Det finns ju viktiga politiska vittnesmål från de folkliga, framförallt unga upproren i samband med presidentvalet 2010. Svetlana Alexievich har skrivit det här, om det här i sin bok Tiden Second Hand. Där intervjuar hon en ung student som heter Tanja Kuleshova som berättar hur det var när de gick ut på gatorna för att protestera och ville att man skulle ogiltigt förklara valresultaten som återigen hade givit makten till Lukashenko. Hon säger så här, Tanja Kuleshova: vi var den första orädda generationen som inte hade blivit slagen eller skjuten. Men vad skulle hända om man blev internerad i 15 dygn? Tänk efter. Då skulle man ha något att skriva om på Facebook. Myndigheterna skulle få se att vi inte var en fårskock som blint följde herden. Vi tänkte själva istället för att se på TV. De här fredliga protestaktionerna slogs ju brutalt ner av polisen och de speciella insatsstyrkorna stod liksom runt omringade demonstranterna och i skogarna utanför stan stod stridsberedda trupper redo att gå in i Minsk.
Ja, även om vi inte kommer att konkret märka av den här politiska verkligheten så finns språket överallt närvarande i arkitekturen som vi försöker förklara, men också faktiskt rent konkret språk, röda bokstäver, texter, uppfästa på husen som ser ut som först varumärken eller ska säga reklamslogans.
Namn på hotell tänker man att det är.
Ja, vi undrar vad det är för någonting. Det återkommer samma typologi och samma röda färg. Men vad det är stridsrop helt enkelt från makten. Belarus var fruktbart, säger den. Den andra säger, den heroiska bedriften, nationen är odödlig. Och vi inser ganska snart att om vi ska kunna säga någonting om den här stan, om vi ska förstå den här stan, bakom prospekten och bakom de röda bokstäverna, så måste vi också försöka lämna schablonen om den sovjetiska staden. Mm. För här riskerar våra tolkningar att bli för enkla. Mm. Vi märker att vi måste anstränga oss för att faktiskt ta oss förbi det här maktspråket. Mm. För att inte återigen bara reproducera en kliché av Minsk.
Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar.
Och jag heter Håkan Forsell.
Tunnelbanan från Lenintorget till stationen som heter Traktorfabriken.
Ja, det finns två tunnelbanelinjer i Minsk och en bär namn efter, jag skulle säga, intellektuella akademiker. Mm. Medan den andra bär namn efter proletära företeelser. Mm. Man skulle kunna ha hoppat av i stationer som Proletarskaja eller Partynskaja. Mm. Eller just Traktorfabriken.
Exakt, och stadsdelen kring den här traktorfabriken är en av de första stadsdelarna som byggdes i återuppbyggnaden av Minsk efter andra världskriget. Och när man går mot traktorfabriken, intressant nog, så står man precis som när man går ifrån järnvägsstationen framför två stycken höga torn.
Det är som att det har blivit en miniatyr av staden liksom i själva traktorfabrikens område.
Och på traktorfabrikens museum så pekar den endast rysktalande guiden ut det sovjetiska flygplan som hänger i taket. Och direkt efteråt så pekar hon på bilderna som finns på väggen av en stad i ruiner. Och allra sist på den första direktören för fabriken. Mm. Man förstår att det här är historien som berättas. Ur askan reser sig fabriken och den första direktören. Och det hon beskriver här är ju just den stora förlusten, men också den stora segern och den stora återuppbyggnaden.
Mm. Alltså var sjätte medborgare i Minsk dog under andra världskriget. Det överträffades bara av Napoleonkrigen, där faktiskt var fjärde invånare i Minsk i början av 1800-talet omkom. Mm. Men som sagt, istället för att då sörja den här förlusten, så är staden byggd som ett enda gigantiskt segermonument. Och den här traktorfabriken och den långa boulevarden som leder upp till traktorfabriken var faktiskt den första samlade stadsdelen som byggdes efter kriget. Mm. Det här var ju en del i en centralstyrd industrialisering, kraftig industrialisering av Minsk. Mm. Där man skulle placera diverse fabriksanläggningar i staden. Mm. Och de flesta som flyttade in efter kriget kom ju från landet, det var ju lantarbetare. Det kanske också därför just som traktorfabrikens design är så påminnande om själva stadens design. Att det är någon form av, nästan som en slags pedagogisk gest att det här är, så här ser staden ut. Mm. Så här kan vi liksom återuppbygga staden igen.
Detta är en stad.
Detta är en stad. Det här är en fabrik, alltså är det också en del av en stad. Mm. Och kring denna traktorfabrik så fanns det då som sagt en boulevard. Det finns en tramlinje, en spårvagnslinje som gick längs med boulevarden ifrån ett område med bostäder som för oss på ett häpnadsväckande sätt ser väldigt likt ut en bruksort faktiskt.
Ja. När man går ner för den här boulevarden så inträffar någonting som kommer att vara en återkommande sak i Minsk. Nämligen att anslaget, gesten, precis som den där gesten när vi klev av vid stationen, klingar av när man tränger förbi fasaderna, in på gårdarna, in på baksidan lite grann, där kvinnor odlar sina snittblommor, där man släntrar på stigar och inte på gator mellan bruksbyggnader som i dammigt lantliga kring en kyrka. Och det här att traktorstadsdelen är någon sorts mindre kopia av den centrala staden med boulevarden, med de två tornen. Det är den här staden som byggd av byggstenar, en viss särskild form av byggstenar som återupprepas på flera ställen. Mm. Det är så Minsk hela tiden har växt. De här byggstenarna har, innehållet i dem har förändrats, men idén om att man har en tydlig byggstensmodul som man flyttar runt är återkommande. Och det är det också, tror jag, som ger den här utrymmet mellan byggstenarna på gårdarna att växa lite fritt. Så att det paradoxala, Arthur Klinov skriver ju i sin bok Solstaden om just det här revanschistiska, det här segermonumentet staden, att inget folk som lever i icke-lycka och icke-rättvisa kommer att frigöra sig från drömmen att skapa en solstad. Mm. Och han skriver just om kopian av solstaden som återupprepas. Men just den här viljan att skapa en solstad eller en stad byggd av symboler för en stad som ska framhålla någonting, skapar också glapp mellan symbolerna där det helt oväntade växer.
Där ogräset växer fram. Ja,
verkligen.
Ja, men så är det verkligen. Man måste pressa sig in bakom fasaderna för att få syn på det där andra Minsk som egentligen döljer någonting som hela den här sovjetiska kostymen liksom blockerar vid en första anblick.
Ja, det är det där utrymmet mellan makten och vardagen som uppstår där.
Mm. Som nästan, det känns som att den har tenderat till att bli allt större också. Med, vilket vi förstår av människor som vi pratar med när vi är i Minsk. Vi ska återkomma till det. Jag vill bara säga någonting mer om Minsk industrialisering. För att det här, nu börjar vi prata om traktorfabriken och det här tillhör ju just kanske idén man har, om man har hört talas om Minsk, att det är en traktorstad, det är en stad med många liksom tunga produktionsarbetsplatser av sovjetiskt snitt. Men någonting som är intressant med just Minsk industrialisering, det är ju att de flesta av de här fabrikerna som var verksamma under decennierna efter andra världskriget kom att ägna sig åt förädling eller att göra om någonting. Alltså de hade inte någon, de var inte råvarubaserade på det sättet. Nej. Vilket också gjorde att industrierna var lite mindre smutsiga än vad de har varit i andra sovjetiska industristäder.
Det där är ju helt fascinerande. Det fanns ju ett ögonblick när vi stod på det här Jakob Kolars-torget. Mm. Och så pekade Katie, en av våra informanter som vi träffade där i Minsk, som vi ska återkomma till, ut två byggnader vid torget. Och sa, där har vi två fabriker.
Ja, vi trodde liksom att det var två lite dammiga konstmuseer. Ja. För dels för att de stod så centralt, också för att de var så, jag vet inte, det fanns någonting så upphöjt över dem. Mm. Men det visar sig just att mycket av industrin i Minsk har man inte behövt råvarorna. Och man har inte heller behövt vatten till den graden som man kanske behövt på andra orter. Vilket i sin tur har gjort att floden, Svislog, som flyter genom Minsk, inte är drabbad av den typen av liksom föroreningar.
Nej.
Och därför också har kunnat användas på ett annat sätt, till exempel för parkgestaltning.
Ja, alltså hela staden är ju allmänt, tycker jag, väldigt, alltså man känner att det inte finns någon smutsig rök.
Nej.
Riktigt i den. Utan den är alltså ren på något vis. Det finns inte den här närvaron av den tunga industrin. Och ändå har man producerat väldigt mycket saker. Just för att man snarast har skruvat ihop dem än att man har producerat själva råvarorna.
Nej, den tunga röken kommer från bilavgaser.
Mm.
Men om vi ska gå tillbaka till liksom hur den här staden ser ut. På något slags strukturellt plan så kommer vi att börja kalla Minsk liksom för en klossstad. Mm. Alltså inte på något nedsättande vis utan rent deskriptivt. Mm. Och om den här bruksliknande miljön var en tidig form av standardiserad form för att få till en, ja, ett stadslandskap som också innehöll en produktionsort och en viss representativ liksom, infrastruktur med boulevarden och trammen, så kommer ju det här att massproduceras med de bostadsområden som byggs under 50-, 60- och 70-talet framförallt. De som brukar kallas för mikrorajoner, eller mikrorajoner, alltså mikrodistrikt, helt enkelt. Och här blir det väldigt tydligt att man har att göra med en uppsättning som upprepas. Alltså en uppställning av hus och funktioner och form gång på gång som ställs ut på ett sätt så att alla de ska förekomma. Alltså det finns ett antal klossar i varje säck när du ska bygga din stadsdel. Om man tog en liknande byggsats med klossarna ur en påse och ställde upp dem. Det finns liksom inget riktigt centrum, det finns heller ingen riktig periferi. Men det finns bostäder såklart, platser för arbete, skola och förskola, en sportplats eller en lekplats. Och de här klossensemblarna, de här mikrorajonsen, är förbundna med grönstråk och med vatten och just olika typer av transportmedel som ska vara effektiva. Som till exempel just en tram eller en metro eller breda bilvägar.
Exakt, och jag tyckte det var så fascinerande, för till slut så var det som att man fick röntgensyn. Ja. Man såg de här 9-våningshusen mot gatorna, oftast mot spårvagnsgatan, och då visste man att det var liksom tätt och slutet, en fasad för en stadsdel, skydd mot ljud och rök. Då visste man att bakom den så fanns det 5-våningshus som antingen var lite böjda eller mer vinklade som tog sig fram, och nära de här 5-våningshusen på de små gårdarna så fanns det förskolor utplacerade enligt ett visst mönster. De kände man också igen när man såg dem på en karta uppifrån, de här förskolorna, för de såg ungefär likadana ut. Det var samma kloss. Och så i mitten där inne visste man att det skulle finnas ett stadion, en idrottsplats, gärna med en hockeyrink i mitten. Och runt den här idrottsplatsen så fanns det 3 skolor.
Mm.
Och det där tyckte jag var... det fanns en trygghet i det där. Och en kunskap som man snabbt kunde tillägna sig.
Ja.
Så att man sen när man rörde sig genom staden så kunde man liksom förstå.
Vad det är lite grann som att lära sig stenografi ungefär. Alltså det är den här uppsättningen. Och sen så kan vi ställa dem samman på olika sätt så att det bildar bokstäver och får sin egen karaktär.
Men det visar sig att det här var ju någonting som gjordes över hela Sovjetunionen i stora mängder. Och vi råkade se en film från 1975 som gjorde, alltså en komedi, en sovjetisk komedi som gjorde sig lite lustig över de här byggklossarna som ständigt upprepades. Den hette ju The Irony of Faith or Enjoy Your Bath. Och det var en sån här berättelse som handlade om en man som hade friat till en kvinna och de skulle gifta sig på nyårsafton. Han ger henne nyckeln till sin lägenhet och behåller den själv. Och sen så går han ut för att supa, vilket han tydligen alltid gör på nyårsafton, med sina bästa vänner på badhuset. Och så blir han så packad så att han hamnar på Moskvas flygplats där en av hans vänner ska resa till Leningrad. Men det råkar bli den här mannen som har friat till frun som istället hamnar på flygplanet till Leningrad och vaknar då upp på Leningrads flygplats omedveten om var han är någonstans eller hur han har kommit dit. Så han kliver bara rakt ut från flygplatsen, går till en taxi och så säger han sin adress som är Bygggatan 3, våning 4, apartment 12, lägenhetsnummer 12. Och taxin kör honom dit. Han kliver in i huset som han känner igen. Han går till sin våning. Han öppnar med nyckeln som passar i dörren.
Det var ju samma standardnycklar för många av de där lägenheterna.
Så att han vet inte om att han är i Leningrad i lägenheten. Så han vaknar upp och träffar där en främmande kvinna och förvecklingarna fortsätter. Men
det enda han är förvånad är över att någon har liksom flyttat på ett litet skåp där som så pass lika, identiska är de här lägenheterna då från varandra.
Exakt, jag tyckte det var fint att man byggde liksom en komedi redan under sovjettiden kring den här klossbyggnadsmodulerna som hela tiden återupprepades. Vi tar spårvagnen ut till en av de här mikrorajonerna, Serra Branca, för att möta arkitekten Nadja Tsaranok som har haft ett projekt där ute som heter Serra Branca My Love. En intervenering kan man väl säga i de här prefabricerade stadsdelen som det här är. Det här är ett grannskap som har haft dåligt rykte på 1990-talet. Hög grad av kriminalitet. Nu så håller det på att förändras och har förändrats. Det är framförallt kanske pensionärer som bor här. Barnfamiljerna har flyttat ut. Unga studenter har börjat flytta in. Men de har ett mål med sitt arbete där ute som handlar väldigt mycket om det här vi pratade om. Nämligen att hitta glappet mellan idén om staden, symbolerna, bostäderna, skolorna, den centrala platsen och de människor som ligger där.
Ja, men precis. Det är återigen, och det tycker jag är intressant om man liksom jämför. Vi var ju i Riga precis innan vi kom till Minsk. Och någonstans är lite grann samma form av fenomen dök även upp i Minsk som det gjorde i Riga. Nämligen att man har att göra med en generation arkitekter, planerare som har under en tid varit liksom i väst. Antingen i USA eller i England, Frankrike, i Tyskland. Och på något sätt fått en helt annan inställning till vad man ska göra med den offentliga miljön. Med all den här ytan där ogräset växer mellan klossarna. Så att Nadias projekt handlar ju helt enkelt om att liksom få medborgarna involverade i någon form av självgestaltning av den här miljön. Och få dem också känna att de kan använda miljön på ett sätt som gör att stadsdelen blir hållbarare socialt.
Ja.
Hon säger ju någonting väldigt krasst när vi träffar henne. Hon sa så här, från början så var det som att lära någon att äta med bestick.
Ja, exakt. Det är som att hon vill addera en ny kultur till de avstånd som finns mellan husen. Den här personen som Alexievich, Svetlana Alexievich kallar sovjetmänniskan. Nadja beskriver ju en steril stad där alla rör sig, men man sitter inte ner.
Mm.
Men de hade ju ändå då identifierat platser i den här stadsdelen där folk satt ner eller samlades. Till exempel den här centrala idrottsplatsen på kvällarna, så samlades folk där. Men det var liksom inte gjort för det. Man ville mötas, men det fanns inte en infrastruktur för att göra det. Man hade börjat göra det, försökt bryta ner de här avstånden. Men de ville ju kliva in och hjälpa till och påskynda den här liksom processen av att annektera avstånden mellan husen på något sätt.
Det var ju också, tycker jag, imponerande över vilka väldigt små medel de använde för att lyckas med det där. Ibland liksom räckte det med, alltså superenkla saker, som att det räckte med att ställa ut en anslagstavla bara på, liksom, på en plats där människor rörde sig mycket, så blev det som en liten enklare samlingsplats. Hon genomförde också en intervju där liksom grupper av människor fick peka ut vad deras, vad de bäst tyckte om att vara någonstans i den här mikrorajonmiljön. Och sen försökte följa upp det med ju också, så att säga, skapa vissa samlingsplatser för till exempel småbarnsföräldrar eller ungdomar som ville spela fotboll eller liknande saker. Till och med fyllgubbarna fick ju peka ut var de helst ville sitta, vilket var ett hyfsat central plats, men gärna lite vid sidan av, så man kunde sitta och dricka utan att bli störd. Och det fick de, då skulle de bara få vara där. Och det som påfallande ofta återkom enligt Nadja, det var ju att människor blev så förvånade över att det bodde så många i stadsdelen. Alltså det var som att man inte hade fått syn på varandra tidigare.
Nej. Och det fanns just det, när de gjorde lite större evenemang och försökte samla människor. Till exempel så lät de bygga en sorts skulptur av trä som man skulle kunna sitta på och sitta kring och samlas kring, en sorts, ett objekt som skulle vara en samlingspunkt. Då skulle man ha en kväll med te och kakor och musik, och då visade det sig att i Belarus så får man inte samlas mer än tre människor utan att då be om lov hos avdelningen för ideologi på kommunen, så att säga.
Man måste ha tillstånd helt enkelt.
Man måste ha tillstånd från avdelningen för ideologi. Och hon bad om detta tre gånger, men fick det inte. Och då beslutade hon sig för att bryta mot denna paragraf för att ge plats för den här nya kulturen. För att ge de boende den här möjligheten att träffas och få reda på hur många som bor där, vilka de är och att mötas. Och då var de 70-80 personer som, och musik och kakor och te. Och jag tänker att det där är precis det där utrymmet mellan maktspråket och folket som hon använder sig av. För att sen, så när hon, sen får hon ju ett telefonsamtal liksom efter helgen från avdelningen från ideologi som frågar henne, vi hörde att du hade en samling här i Serebranka. Det är ju inte tillåtet. Nej, men det hade jag. Och
jag tror egentligen hon var väldigt slug, för det du nämnde där var ju egentligen kärnan i hur hon vände på det, den här musiken. Alltså hon anlitade ju en violinist och kallade allting inte för en medborgarträff utan för en kulturafton eller violinafton. Så hon hade ju någon som stod och spelade lite fiol i bakgrunden medan de hade det här mötet. Så när myndigheterna ringde upp henne så sa hon att hon hade haft en kulturafton utomhus.
Just det.
Det där är de små berättelserna som påminner oss att vi faktiskt befinner oss i någonting som inte är en demokrati. Och då kommer alltid som små nålstick, tycker jag.
Ja.
Så man tänker att vi är en intressant stad som är oss väldigt främmande. Vi bråkar våra huvuden hur vi ska förstå den. Men vi tänker ändå att vi träffar människor som är intresserade av samma saker som oss och arbetar under samma förutsättningar som vi gör. Och så brister det där ibland.
Ja.
När avdelningen för ideologi blir nämnd eller förbud att samlas och liknande.
Ja, det är det som gör, alltså som laddar de här offentliga rummen och kanske framförallt de vardagliga offentliga rummen inne i bostadsområdena, på bostadsgårdarna, med så mycket ja, nödvändighet.
Mm.
De låter ju göra en målning på marken som de kallar för Reflection of the Sky. Och barnen som liksom är på lekskolan intill fotograferar sig med sina jackor där, som råkar ha, många av dem råkar ha samma färg på sina jackor, som råkar ta en rolig bild på den här ljusblåa målningen på marken och sina ljusblåa jackor, och det där sprids liksom via sociala medier, och man får syn på sin egen offentlighet.
Just det. Mm.
Och att den här på så sätt tar ut ett avstånd mot liksom avdelningen för ideologi, för att den är byggd, alltså hela stadsdelen är byggd av avdelningen för ideologi, så att det finns det hela tiden en motståndshandling där. Och det tyckte jag var roligt, för att då läste jag i just Arthur Klinaus bok Solstaden, så skriver han just om bostadsgårdarna. Han skriver så här: i min barndom kunde jag tycka illa om torgen och gatorna, men något jag verkligen gillade var gårdarna i Solstaden. Och han kallar de här gårdarna för protestdiagonaler.
Mm.
För att det var ett sätt att istället för att gå längs de utstakade gatorna, längs fasaderna, så kunde man alltid snedda. För det var en ihålig kvadrat där man kunde gå in genom vallbågen och snedda diagonalt. En protestdiagonal. Det var så, så att säga, man bröt mot Solstadens liksom avdelning för ideologi. Staden liksom sluter sig bakom en, man är undanskymd, man kliver in på gårdarna. Och det fanns ju till och med ett namn för den konst som hade uppstått inne på de här gårdarna.
Den här spontankonsten av vaktmästarna som höll till där.
Ja. Exakt, vaktmästarna och de boende började göra liksom egna offentliga konstverk inte på gårdarna. Det kunde till exempel vara, man ställde tre stycken storkar på varandra och så en samling blommor runt omkring. En folklig konst. Den där kallades för JKH-konst. En förkortning då av fastighetsskötarkonst, helt enkelt på ryska. Och det där är just den traditionen som Nadjas arbete där ute i Serebranka, vardagsstaden, målningen på marken, violinisten, att fråga fyllbultarna och barnen var de vill vara någonstans. Den plockar upp den här tråden, den här vägen ifrån protestdiagonalen som fortsatt går genom de här ideologiska bostadsklossarna. När vi når slutet på den långa promenad genom mikrorajonen Serebranka så stannar Nadja till och pekar på den stora idrottsplatsen, den här samlingspunkten som finns, och säger att när man står här på natten så kan man se månen vandra från ena änden till den andra. Mm. En fri horisont. Och Minsk är ju en stad där just känslan av horisonter och rymd är väldigt närvarande. Men det finns också en idé om rymden. Mm. Idé om att resa ut i rymden som vi kommer stöta på när vi är i Minsk. Och det sitter i sin tur ihop med den här massproduktionen av bostäder i de här områdena som vi är i. Det här är ju stadsdelar där bostäderna är relativt odekorerade, enkla. De har dekorationer i form av tak som faller ut från entréerna, och även balkongerna kan ha mönster, men det är sparsmakat med dekorationer. Men en sak som uppstår när de här börjar produceras på 50-, 60- och 70-talet, det är en sorts monumentalkonst som börjar placeras på framförallt gavlarna, men också i offentliga byggnader, där den sovjetiska monumentalkonsten blir en väldigt närvarande sak i de offentliga miljöerna. 1961 så skapas ett departement för konsthantverk i Sovjet som liksom decentraliserades. Man öppnade lokala verkstäder. I Minsk fanns det en verkstad som heter Art Combine, där man skapade en ny form av konst och en ny generation av konstnärer som gjorde stora konstverk på fasader, i biografer, på offentliga platser, ofta just i områden som den här Serebranka. Mm. Och där var ju rymden väldigt närvarande i just i motiven.
Mm.
Och det här var ju tidigt 1960-tal. Vi har Gagarin som är upp och reser i rymden. Kosmos var en, liksom en verklighet. Man befann sig uppe i rymden. Men den var samtidigt en ideal verklighet. En prototyp för kommunismen. Och det där var intressant, för att den, vad man plockade upp där var en tradition egentligen från den tidiga kommunistiska tiden, från 1920-talet, futurismen, där författare som Velimir Chlebnikov hade så här kosmologi, en sorts utopisk socialism som utspelar sig i ett kosmos, i en rymd, i en möjlig framtid, tyngdlös på något vis.
Ja. Ja, det där är ju, det är intressant när man börjar förstå vilka internationella kopplingar som den här muralkonsten har, den här, offentliga konsten som växer fram under 50-60, ja, framförallt 60-talet kan man kunna säga. Åker man till ett annat sådant här mikrorajonområde som heter Vostok 1, så finns det ju fantastiska muralmålningar längs med liksom hela fasader på bostadshus som är uppåt 25 våningar höga. Det är liksom Jesus-ikoner med rymdhjälmar. Och mycket barn också. Många barn som svävar runt i någon form av drömtillvaro mellan socialism och en månlandning. Och det är ju nästan som man än idag kan känna vilken ventil det här måste ha varit för en del konstnärer. Att kunna liksom tillämpa hela sitt kunnande och hela sin historiska kunskap också. För att det är både naturligtvis ikonmåleriets historia, det är bysantinsk konst, men det är också väldigt mycket samtida referenser, ibland till samtida socialistiska regimer eller konstnärsgrupper. Diego Rivera till exempel är ju en tydlig referens som återkommer ständigt i Minsk muralkonst.
Fernand Léger, den franska konstnären. Den är, som du säger, den är kosmopolitisk, men den är också en del av det sovjetiska. Men den är också så här en kombination av arkitektur och konst. De sitter ihop. Vi träffar ju Katie Ruskevich som är kulturarvsexpert, och hon har ju börjat studera den här ganska förbisedda konstformen som den har varit under väldigt lång tid, och samla in historien om den och samla in de verk som fortfarande finns kvar och dokumentera dem, för de håller på att försvinna och plockas ner och de sköts inte av olika skäl. Det finns inte pengar, det finns inte intresse, byråkratin har liksom ingen plats för den här, det som en gång, som hon beskriver det, var liksom, det är en historia om framtiden. Och det där på något sätt, the future of the past, en framtid ifrån förr. Och det där tycker jag smälter samman i Minsk på ett sånt som sublimt sätt, för hela stan är ju en framtid från förr som alla går och lever i. Och jag anar när vi går med Katie där, hon pekar ut de här muralerna och visar motiven och visar barnen till exempel. Det är mycket barn som du säger. Och barnen symboliserar ju, Chrusjtjev säger ju i något klassiskt tal att våra barn kommer att få leva i den verkliga kommunismen. Han tror ju fortfarande på kommunismen. Brezhnev ska komma efter och han tror ju inte på någonting utan bara på makten. Men de här barnen är ändå den möjliga framtiden. Allting handlar om den här möjliga framtiden. Och jag fick komma nästan tänka lite grann på det här avsnittet vi gjorde om Sheffield. En stad som för sina barn målar upp en möjlig framtid som sen aldrig kommer. Och att Kate nu lite grann är en arkeolog i den här framtiden från förr. Och liksom vill bevara den där känslan av att det fanns en framtid.
Jag tycker också att det är så märkvärdigt på något sätt att den här konsten är ju närvarande överallt. Och sen samtidigt är kunskapen om den och bevarande insatserna för den så oerhört ringa. Alltså, så det är så tunt allting där bakom.
Ja.
Vi besökte ju en skolgård tillsammans med Katie, faktiskt den skolan som hon själv hade gått som barn. Och till saken hör jag att de här konstverken, de här monumenten, den här åminnelsekulturen, eller bara gestaltningarna på husen, på offentliga platser eller just i skolmiljöer, finns överallt. Och vi gick ju förbi ett monument på en skolgård över en namnlös pilot. Och under den här ansiktet, som då skulle kunna vara vem som helst under andra världskriget, så står det: inget är glömt, ingen är glömd. Och den är liksom helt integrerad i skolgårdens lekplats. Så du måste ta liksom stöd på det här konstverket, eller du ser det förmodligen jämt hela tiden om du är ett barn som går på den här skolan. Det måste vara helt integrerat i deras vardagsliv.
Ja, det var en obelisk som liksom sköt upp ifrån den där lilla texten. Som, den fanns bara i bakgrunden, i lekens bakgrund. Mm. Och på en annan plats i lekens bakgrund fanns en stor mosaik med en människa som sprider ut sina händer som ett flygplan och tycks vara på väg att lyfta. Och bakom den här människan, fyra stycken astronauthjälmar, drömskt leende.
Lite som en mänsklig solfjäder. Jag tror att jag tolkar det som att det var en kvinnlig gestalt, hon som är främst och har en sån här åtsittande flyghuva på sig.
Mm, just det, så skulle man kunna säga. Ja. Och lite längre bort ett verkligt flygplan faktiskt som liksom stod uppställt också. Återigen den här närvaron av symboler, framtidssymboler, segersymboler, åminnelser av någonting som har varit, någonting som mina föräldrar, mina farföräldrar har varit med om, de som dog i Napoleonkriget eller de som dog i andra världskriget. Och detta omger oss nu, detta monument över denna seger eller detta plåster över denna förlust eller denna framstegstanke i denna möjliga framtid från det förgångna. Mm. Som att människorna åldras, men sagan är liksom densamma i bakgrunden.
Den är intakt.
Men en sak som jag tycker, jag kanske har sagt det, men jag tror att det är viktigt att någonstans poängtera. För att det finns någonting med den här monumentalkonsten som gör att man återigen lätt fastnar i att den skulle kunna vara en kliché och någonting, bara ett språk av makten. Men Katie framhäver ju gång på gång att det här var den friaste genren av konst som fanns i Sovjetunionen. Den förhöll sig fritt från staten. Den hämtade estetiska uttryck från mängder av ställen, som du sa, kosmopolitisk. Den var en protestdiagonal på ett sätt. Den var någonting annat som använde sig av sånt som kunde symbolisera framtiden, men som samtidigt odlade en helt unik och egen konstkultur som är den som hon försöker förklara. Det här var faktiskt bra konst, mycket av det. Mm. Och den är viktig att komma ihåg. Den var inte bara ett maktspråk, utan den har ett värde i sig. Och det här hon hade berättat, nu har jag varit och träffat kulturarvsministern och jag gick därifrån gråtande, för det var sånt dystert möte. De förstår inte vad jag pratar om. Och det kan man förstå, att det finns ett glapp mellan kanske den maktstruktur som finns idag, idén om vad konst är och ska göra i maktens tjänst. Och så kommer hon att tala om fria konstnärer som tolkar futurismen från 20-talet och Fernand Léger eller Diego Rivera och är mångkulturella. Mm. Och så har en maktapparat idag som är mer intresserad av att manifestera enkla berättelser, tydliga berättelser på ett helt annat sätt.
Mm. Den här, ska man säga, gatukonsten, väggkonsten, någonstans mellan graffiti och muralverk, är ju också väldigt central för att lyfta fram andra områden, alltså andra stadsområden i Minsk.
Mm.
Och inte minst då de gamla fabriksområdena som nu i ganska rask takt håller på att omvandlas till kontor.
Mm.
Eller slags öppna verkstäder för den pågående IT-industriboomen som sker i Minsk.
Mm.
Minsk är ju nu en av Europas kraftigast växande IT-städer.
Ja.
Många startups, många företag också från Skandinavien och Västeuropa och inte minst från Kina som vill liksom ta del av den väldigt framgångsrika IT-industrin som har liksom växt fram här inne i skalet på de gamla fabrikslokalerna.
Ja.
Vi var ju inne i ett campusområde som också var en slags liksom laboratorium för den här typen av verksamhet. Och man märker ju tydligt att här fungerar den här typen av gatukonst, en modernare form av gatukonst, som någon slags signal på att man befinner sig inne i ett modernt, samtida, kapitalistiskt område.
Ja.
Här är konsten egentligen till för att signalera att det sker en regenerering, alltså någon form av varufiering av stadsmiljön. Och vi tyckte, det är väldigt intressant när vi gick igenom det här campusområdet, det här IT-experimentområdet, hur det fortfarande fanns en del fabriksverksamhet kvar, men samtidigt såg man de här unga liksom, dataprogrammerarna vandra ut på lastkajerna också. Så det var en slags mellanting mellan liksom, en industri som försvinner och en ny ekonomisk verksamhet som dyker upp.
Ja, och de som vi pratade med där i Minsk berättade ju att finns det någonting som Lukashenko, alltså president eller Vitryssland, hatar, så är det fabriker som håller på att förfalla. Mm. För att det är fortfarande så att idén om att alla har ett arbete är väldigt stark i Belarus. Och fabrikerna är fortfarande starka symboler i staden. Så att den här nya gatukonsten där man kan måla på fasaderna, menade vissa, var ett sätt att dölja förfallet. Och det fanns ju en stor muralmålning i det där området som du beskriver som vi var i, som visade en vicent, som är nationaldjuret i Belarus, och en hjort och lite löv och andra naturromantiska detaljer, lite new age färger, rosa, ljusgrönt, ljusblått. Och där fick man ju snarast känslan av att nu var vi i en monumental konstform som var helt och hållet i, så att säga, den befintliga maktens...
Precis, den liksom stöptes i en nationalistisk klischévärld istället, fullt av de här nationella symbolerna som var tömda på väldigt mycket av den konstnärliga kraft som finns i de här äldre muralerna från den sovjetiska tiden, verkligen.
Verkligen. Vi är återigen sponsrade av golv- och väggtillverkaren Altro. Och som vanligt ringer vi då upp försäljningschefen i Skandinavien, Mikael Persson. Hej Mikael!
Hej Don!
Du, när vi hörde senast så pratade vi om ert 100-årsjubileum som ni lämpligt nog delar med designskolan Bauhaus, vars idéarv ni vårdar. Men den här gången ska vi prata om något helt annat. Nämligen vad som är viktigt att tänka på när man designar hotell- och restaurangmiljöer. Ja, vad skulle du säga? Vad innebär det? Designa hotell och restauranger idag?
Jag skulle säga att det finns flera utmaningar när man ska designa dessa utrymmen. Det beror på att hotell och restauranger inkluderar så pass många områden. Alla med olika behov. Mm. Vissa ytor kräver en högre säkerhetsnivå än andra, som till exempel kök eller våtrum. Och dessa miljöer måste såklart vara extra hygieniska och lättare att underhålla. Mm. Sedan finns det ytor där mer fokus ligger på utseende, akustik och komfort. Till exempel hotellrum eller restaurangsalar. Mm. Att designa för den här sektorn är såklart därför en utmaning, men såklart också ett spännande projekt för arkitekterna. Vilket är anledningen till att vi på allt har utvecklat lösningar för att göra det så enkelt som möjligt och inspirerande vi kan.
Vad skulle du vilja ge för tips, ni som liksom golv- och väggexperter, till arkitekter som ska utforma just restaurangkök och där intilliggande miljöer, eller hotell och hotellrum?
Jag tror att man först och främst ska tänka på att det finns olika produkter till olika utrymmen. Mm. Till exempel om man ska jobba i ett restaurangkök, så har vi vår Altro White Rock, en hygienisk skiva som monteras på väggarna istället för kakel. Mm. Den är både robust, ogenomtränglig och lättstädad. Man slipper alltså risken för sprickor i kakelplattan eller att smuts fastnar på fogar. Skivan är HACCP-certifierad, vilket alla arkitekter känner till vad det är för någonting. Mm. Och sen har vi ett passande golv som heter Altro Stronghold, som kan matcha stil, som är både säkert så man inte halkar på det, men det är också så pass tjockt att de som arbetar på det och går på det har en bra arbetsmiljö för kroppen.
Om man kliver utanför det där köket då, där kockarna svettas framför sina stekpannor, vad är det viktigt då när man kommer ut i de mer publika delarna som matsalen till exempel? Är det utseendet eller är det funktionen?
Vi tror ju att man inte behöver välja det ena före det andra. Mm. Som vi pratade om i förra podcasten kring Bauhausrörelsen, så försöker vi med all ödmjukhet att kombinera form och funktion. Vi känner att vi har ett ansvar att utveckla produkter som tillgodoser verkliga behov, som både till exempel vårt LVT-golv är inte bara en vanlig LVT-platta, utan den ger 15 decibels ljudreduktion, vilket skapar ett bättre miljö när man sitter och äter en restaurang eller när man arbetar i en reception.
Ja, det där tycker jag är så nyckeln när man själv är på restaurang, att liksom ljudmiljön, att man verkligen har en ljuddämpning som gör att man inte, det inte bullrar, eller att man hör vad den som sitter på andra sidan säger. Det är ofta förbesett, tycker jag, så det låter ju väldigt smart att ha ljuddämpningen också i golvet.
Exakt.
Men vad skulle du säga, när ni utvecklar produkter för den här ganska alltså, utrymmeskrävande sektorn, hotell och restauranger, vad har ni för mål då?
Vi har egentligen samma mål för alla sektorer. Det är att förvandla vardagliga utrymmen till miljöer som kan öka välbefinnandet hos alla som använder dem.
Mm.
Och det gäller väl även långt efter att golvet har lagts. Vi gör det på det bästa sätt genom att leverera lösningar som är hållbara, snygga och stabila. Mm. Till exempel vår produkt Cantata som monteras utan lim och är då 100% återanvändningsbar. Då kan vi även dra ett strå till stacken när det gäller hållbarhet och vi skapar en bättre inomhusklimat för de som vistas i utrymmet.
Det låter som att det finns anledning för arkitekter att höra av sig till er på Altron nästa gång de ska göra ett restaurang eller ett hotell då.
Det hade vi med all ödmjukhet blivit jätteglada för såklart.
Det skickar vi den rekommendationen till alla arkitekter som hör det här. Hör av er till Altro, de kommer hjälpa er på vägen. Tack så mycket för att vi fick prata med dig, Mikael.
Tack själv då.
En stad som ofta har lidit, måste man säga, av att ha befunnit sig i den här otydliga mellanrummet mellan Ryssland och Europa. På 1300-talet så var ju Minsk en stad som tillhörde furstendömet Litauen. Och både Litauen och Polen och Ryssland har liksom på något sätt delat anspråk på Minsk och regionen omkring staden.
Mm.
När staden väldigt entydigt faller in under det liksom, ryska imperiets intressedomäner så är det i slutet på 1700-talet då det som då var Polen delas upp mellan stormakterna i Europa. Och då befinner sig också Minsk inom ett av de största judiska bosättningsområdena i hela Europa.
Mm.
Så i början av 1800-talet så var 51% av Minsk invånare var judar. Och det här den här starka närvaron av det judiska, det är ju också någonting som påverkar stadens historia lite senare också.
Ja, verkligen.
Många påtalar ju till exempel att motståndsrörelsen mot nazisterna och även sedermera mot röda, liksom, mot Sovjetunionen, det fanns ju sådana partisaner också, kunde drivas av liksom, judiska grupper.
Mm.
Staden hade knappt någon antisemitism på 30-talet eller dessförinnan, för just på grund av den här dominansen av den folkgruppen.
Och under den nazistiska ockupationen så var ju Minsk en av de liksom, få städer där det aldrig liksom, skapades någon folkopinion lokalt mot de judiska invånarna. Utan de gömdes snarast i skogarna utanför staden och hölls undan ifrån den nazistiska ockupationsmakten.
Mm. Och en annan sak som vi lägger märke till när det gäller just kunskap, människors kunskap i Minsk och de vi pratar med, arkitekterna, konstexperterna, deras uppfattning om Minsk historia. Där är det att man lyfter fram en speciell aspekt av staden.
Mm.
Och det är att man säger så här, vi hade den magdeburgska rätten, vet ni väl.
Okay.
Mm. Och det är ju den här juridiska rätten från medeltiden som gav städer i Centraleuropa framförallt en speciell ställning gentemot till exempel storförstar eller andra territorialherrar. Där städer blev fria i viss mån att bedriva handel, man kunde ha också egna lagar när det gällde äktenskap och arv. Alltså staden som en egen juridisk enhet var också det som den magdeburgska rätten, det fanns flera olika rätter, men den magdeburgska rätten spred sig ganska snabbt österut och blev en grund för urbant välstånd.
Och urban autonomi.
Ja, självständighet.
Ja.
Och det är ju bevisat att Minsk också hade den magdeburgska rätten från någon gång i slutet av 1400-talet, början av 1500-talet. Det här är ju ett sätt att berätta att det finns en annan stad under den här totalitära, konforma uniformen som är just den första som man stöter på, som vi berättade. Här finns någonting om självständighet, entreprenörskap, längtan efter frihet. Alla de här föreställningarna har inte dött.
Nej.
De har bara frusits till is någonstans där under.
Ja.
Men det är fortfarande ett samtal. Så mycket tycker jag, eftersom vi hörde det så oberoende av varandra, människor säger det här till oss, att jag tror att det måste ingå i någon form av skolundervisning eller någonting. Alltså det måste vara någonting som man i Belarus gör människor medvetna om på ett tidigt stadium. Att liksom städerna här tillhörde egentligen en europeisk, borgerlig, om man säger så, tradition av urban självständighet.
ja, det finns ju någonting lockande hos oss också när man får fram de här sprickorna, när man hittar den här liksom rörelsen, en flod i burgska rätten.
Nej, inte alls. Det visar sig att den dyker ju upp hela tiden. Någonstans så finns det ju hela tiden en latent konflikt med imperiet, om vi ska säga så, det ryska imperiet. Återkommande så har ju den här regionen kring Minsk, eller Minsk, försökt att göra uppror mot imperiet. På 1830-talet utbryter det uppror för befrielse, och inte minst religiös befrielse, eftersom man då inte är entydigt ortodox utan också katolsk och unitar. På 1860-talet ytterligare en revolutionsutbrott. På 1880-talet så mördas den dåvarande tsaren Alexander den andre, så han sprängs i luften av en belarusisk adelsman. Och just Klinau, som vi har återvänt till flera gånger, hans väldigt fina bok om Minsk, Drömmarnas solstad, skriver ju att mycket länge och med all kraft så hade imperiet spänt de fjädrar som förr eller senare måste utlösa revolutionens mekanism. Mm. Och det han där berättar är ju egentligen att även ryska revolutionen har sin grund i Minsk. Mm. Eftersom det är i den staden som det bolsjevikiska partiet grundas, eller i alla fall har sin första kongress.
Ja, och det finns ett hus i en park i Minsk, precis intill floden, ett litet trähus där detta grundande ska ha skett, som man nu kan besöka. Men det är just i vårt sökande efter sprickorna eller glappet mellan makt och vardag i Minsk som man lägger märke till de här detaljerna också i stadsmiljön där det här blir synligt. Till exempel så kan vi se att det står äppelträd kvar längs flera stora boulevarder där det nu står rätt stora höghus. Och de här äppelträden, Katie pekar på dem och säger, det där är äppelträden från de trähus som stod här innan, de står kvar där.
Det är de här skuggorna som dyker upp emellanåt.
Precis. Mm. Och om man inte går ut från stationen mot de två portalerna utan går åt andra hållet, under stationen upp på andra sidan, så kommer man hitta resterna av den trähusbebyggelse som fanns i Minsk bakom en nyanlagd tunnelbanestation. Små skeva trähus där som någon tycks ha glömt bort i den allmänna som gestaltningen av Minsk. Och det är sådana små spår som egentligen kanske delvis är en form av lantlighet också som finns kvar i staden. När vi kommer hem till Katie, hennes lägenhet som hon har ärvt i generationer och nu bor i, så har hennes farmor och farfar satt in ett kök där på 1980-talet som är ett lantligt doftande ruralt kök som känns som att man står i någon stuga ute på land och tittar ut över något sädesfält eller något liknande. Och det finns hela tiden den där närvaron av migrationsströmmarna och de här olika folkslagen, mångkulturalismen som fanns i muralerna och som finns i historien, de ortodoxa, de katolska, de judiska, det barocka, det provinciella, städerna som liksom har ätits upp under historiens tid och som nu bara syns som små spår, äppelträd eller köksinteriörer eller muraler från, som har en så att säga, kosmopolitisk klang.
Jag tänkte bara kunna återvända till någonting som jag vet att både du och jag, eller du nämnde det nu, men både du och jag var fascinerade av. Det är ju hur den här staden väldigt tydligt knyter an till någonting som har med det rurala, alltså med landsbygden och med även det pastorala, alltså med en gestaltat landskap som är en integrerad och väldigt viktig del i att vara staden Minsk. Mm. Det vill säga att det finns, jag tror aldrig jag upplevt så mycket grönområden eller liksom sammanhängande grönstråk som i den här staden. Och Nadja sa ju också att det här är ju en av de absolut största utgifterna för den här staden är att ta hand om sina grönstråk och sina vattendrag.
Ja.
Och uppenbarligen någonting som man är väldigt stolt över. Så den återkommande bilden av Minsk när man rör sig i stan, vi hyrde ju cyklar och cyklade igenom, du sprang någon morgon också igenom det här, det är ju att man har mikrorajonområdena som i sig kan förefalla, just precis som du nämnde, till ytan och utifrån fasaderna som en hård miljö, en packad miljö, men de står alltid i förbindelse med ett väldigt elaborerat och gestaltat landskap där vattnet står i centrum.
Ja, och det där är ju en del av det som du nämnde tidigare, det vill säga att floderna aldrig har exploaterats för industriändamål. Mm. Så de här typiska industriområdena som ligger längs med floden som man har i de allra flesta industristäder har ju liksom aldrig etablerats här. Så den stora floden som löper genom staden, den absolut liksom överväldigande stora floden, den har ju en massa bifloder också, den är ju en lång park. Den är en 4 mil lång park. Alltså det är inte ett naturområde, utan det är en gestaltad pastoral park.
Mm.
Och den har samma storslagna attityd eller manifest eller gestalt eller gest som den långa prospektet har.
Mm.
Men eftersom den har tagit formen av en park så har den ju naturligtvis en större mjukhet och en större generositet. Och jag tänkte på det att så här, diktaturer är bättre på att bygga parker än de är på att bygga stadsmiljöer. Det var min känsla när man rörde sig i den där parken, för den är ju verkligen storslagen. Och det finns ytterligare en biflod till...
Svisloch.
Just det, Svisloch. Det finns en biflod till den som heter Slipanka. Och den fick i samband med den här Khrushchev-eran på 60-talet så gestaltades den om som ett stort parksystem. Så den är mer gjord i en sorts brutalistisk anda. När man rör sig mer där, jag tror jag kanske eventuellt uppfann ett nytt begrepp, en ny arkitektterm. Pastoral brutalism.
Mm.
Det är betong, allting är gjutet i betong, men i någon sorts väldigt mjuk form. Det är vattenfall gjutna i betong, det är klippformationer formade av betong, det är meandrande kanaler formade i betong. Det är verkligen en sån söt brutalism.
Den är ju inte helt olik viss japansk arkitektur,
nej,
skulle jag säga.
Just det, den har den andan, exakt.
Ja, den är väldigt enkel, väldigt upphöjd. Mm. Sen är ju materialet då samma som man har byggt mikrorajonhusen med,
ja,
och skolgårdsfundamenten. Men det spelar i det här fallet ingen roll, för gestaltningen är utsökt och genomtänkt och väldigt just sparsmakad, skulle jag säga.
Jag tror just det där att de känns japanska, det är någonting med att de är en kontrollerad natur.
Mm.
Naturen får liksom inte riktigt slå sig fri, den hålls lite tillbaks hela tiden av en ganska fast hand som har en idé om vad den här naturen ska vara och hur den ska gestaltas. Men de är också diagonaler, flyktvägar på något sätt, ut ur solstaden. De erbjuder ju någon sorts skugga.
Mm. Jag tycker det var väldigt intressant, som en av de som vi pratade med, många vi pratade med i Minsk, sa att just med tanke på att den här gestaltningen, uniformen som Minsk har, kommer från en annan tid och en helt annan ideologi. Att kapitalismen har faktiskt svårt att förstå Minsk. Alltså hur allt detta i denna stad, alla ytor, alla avstånd, alla parker, alla gator kan ha det här utrymmet.
Mm.
Och det tycker jag tycker det var spännande just att man kommer från en världsbild som har en sån spatial föreställning om att vi räknar yta i ören, liksom. Så blir det här en helt annan världsbild.
Även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån OVL Arkitekter. Och idag så ska vi prata om klimatsmarta val i inredningsarkitekturen. Och för att göra det har vi med oss Martin Kihlberg, inredningsarkitekt på OVL. Välkommen!
Tack så mycket!
Klimatsmarta val inom inredningsarkitekturen. Varför ska vi prata om det?
Vi är på väg in i en omställning på alla sätt och vis, tänker jag. Och det här är ju också en stor grej att runda för oss allihopa. Och vi behöver lättare sätt att jobba med det här. Så att vi kan göra smidiga och snabba och bra lösningar åt våra kunder.
Är det svårt att göra det nu?
Just nu så är det ganska komplext, för det finns egentligen inga riktiga bra verktyg för det här. Det finns en himla massa data samlat genom olika portaler, men inte så många som lätt tillhandahåller ett val, ett klimatsmart val för oss inredningsarkitekter. Vi får leta ganska mycket. Det alltså egentligen handlar om att kunna till exempel hitta en vacker fåtölj i plyschtyg, men att den också ska kunna vara klimatsmart,
ja.
Och det där tycker jag Eller det är väldigt komplext att hitta just precis det man söker. Liksom. Så man måste böja någonting. Ja.
Jag tänker, finns det något sätt för er som inredningsarkitekter att vara proaktiva här? Att börja liksom vara tydliga med vad ni vill som liksom branschgrupp eller som liksom formgivare och arkitekter i det här?
Absolut. Vi vill ju erbjuda klimatsmarta lösningar och starka identiteter till våra beställare. Och vi kan göra båda bra. Och vi behöver hjälp. Vi behöver fler som tänker i dessa banor.
Kan det vara så också att det behövs vara så att man liksom, eftersom att det här måste vara ett gemensam plattform för många, många olika producenter och liksom inredningsarkitekter, att man måste liksom kroka arm med varandra och inte bara konkurrera utan helt enkelt samarbeta kring en sån här fråga för att det här ska uppstå?
Absolut. Och ett väldigt sånt fint initiativ som har redan skett är 100-gruppen, och där har man lyckats med det här och man jobbar med det väldigt aktivt. Men vi behöver fler. Vi behöver mer varianter av det här på olika sätt. Det är inte bara nyproduktion utan det är kanske också återbruket av äldre möbler som kan passa in i koncept eller som kan göras om. Vi vill gärna ha den här liksom, penseln i våran pensellåda. Vi kan måla med den här också. Mm. Så att det är inte bara nyproduktion utan hur kan vi återbruka? Och hur kan vi få det här att kroka i med varandra, precis som du säger.
Ja.
Så att det blir starka koncept, starka identitetsgivande koncept men också klimatsmarta koncept.
Utmaningen är ute där nu och alla ni som lyssnar och rör er i närheten av inredningsbranschen, ja, ni har helt enkelt ett jobb att göra. Och tack för att vi fick prata med dig om det här, Martin Kihlberg på ÅVL Arkitekter.
Tack så mycket.
Jag tror att du alltså, sätter fingret på det som, alltså, jag tror båda vi kände det här att vi kommer verkligen som alltså, besökare från någon annan horisont, en annan planet i det här solsystemet.
Ja, det är intressant också, mycket starkare känsla av det i Minsk än vad både du och jag hade till exempel i Moskva, ja. Eller vad jag har haft i Sankt Petersburg. Du vet, där de här lagren av historia finns hela tiden, men Minsk är just... innehåller inte de aspekterna riktigt.
Nej, och därför så våra liksom rådbråkande med vår egen föreställning om vad en stad är och vår egen föreställning om vad idén om en stad kan vara och vad en stad kan göra var liksom oavbruten i Minsk. Det var som att det snurrade en mitt inre arbetsminne liksom, i min inre dator snurrade liksom på högvarv hela tiden för att jag försökte förstå. Den var främmande på ett sätt som jag kanske inte riktigt upplevt sen vi var i Los Angeles, för där hade jag en liknande känsla av att jag befann mig i ett språk som jag inte riktigt förstod. Och för mig så var det en sak som var just som fick det här att snurra i Minsk, och det var begreppet sanning. Vad är sanningen om en stad? Jag blev liksom nyfiken på vad är sanningen om Minsk? Eftersom den här staden har ersatt alla de här andra städerna som har funnits där och som formats som en storslagen berättelse om någonting som jag kunde uppleva först som väldigt begränsande. Och vi nämnde det i början också. Hur bryter man sig ur den här formen? Är det här rent av en oärlig stad? Och vad skulle i sådana fall en ärlig stad vara? Eller en ärlig byggnad? Alltså jag märker att jag kommer till Minsk med en stark idé om vad ärlighet är. Och att den ofta, för mig då, kanske sitter ihop med historia eller demokrati eller olika saker som så att säga ska representeras. Mm. För mig så blev den här staden Minsk som en psykoanalytisk divan för någon som är känslig för tomma gester, för fejk eller för någon som har en bestämd idé om att saker måste vara sanningsenliga och inte låtsas vara någonting annat.
För annars är de inte värda något. Eller?
Exakt. Och ja, Klina, Arthur Klina och den boken som du nämnde, Minsk, drömmarnas solstad, som är en uppgörelse med den stad som han växer upp i och den gestaltade lycka och seger som han upplever att han får vandra omkring i som barn. Den följde ju oss båda genom Minsk och framförallt när vi kom dit kanske. Där skriver han, de här husen och de här gatorna gav intryck av evighet och tidlöshet. Mm. Som om de var ruiner efter en civilisation vars tid hade huggits upp i fragment. Och då funderade jag på det här bristen på sanningsenlighet som jag upplever i Minsk. Har det att göra med skalan? Någonting som tar ut avstånd från människorna, som gör oss små och obetydliga? Nej, för att det finns ju storslagna platser och hus och berättelser som kan vara hur vackra och sköna som helst. Ett stort torg eller en magnifik katedral där jag kan känna Guds närvaro eller människors närvaro eller en stadskulturs närvaro. Är det då att jag misstänker att någon ljuger, att någon stjäl former och ideal och fragment som inte betyder någonting för dem utan som bara ska berätta en tom historia?
Mm.
Och till slut så satt åtminstone jag med den här känslan av att jag kanske måste kasta av mig min känslighet för symboler.
Mm, mm.
Det här som gör att jag tänker att vissa saker är mer äkta än det andra. För att även det som är äkta i det kapitalistiska samhället som jag kommer ifrån är ju symboler för äkthet.
Mm.
Och min väg ut ur det där blev lite grann att jag letade efter det lilla. Jag älskade ju att se det där äppelträdet plötsligt.
Mm.
När man, där står äppelträdet. Något verkligt. Eller de här fastighetsskötarnas konstverk.
Mm. Det berättade ju just någonting om det här, det som växer i mellanrummen. Liksom.
Ja.
Och hur mycket, mycket yta, hur mycket man kan ta sig för ändå. Bakom den här väldigt symboltyngda stadsuniformen.
Men det var också någon som la en hand på min axel och sa, lugna ner dig nu.
Ja.
För att de här stora palatsen som du ser, det är bara små lägenheter där inne.
Mm.
Det är en tvåa med en kokvrå.
Mm.
Det som är utanpå, du behöver inte fästa dig så väldigt mycket vid det. För att där inne så står bara någon och kokar en rödbetssoppa i ett kök som de köpte på 80-talet som ser ut som ett lantkök.
Mm.
Så att jag rör mig genom den här staden och det finns en sorts rytm i påminnelsen om att jag är en liten människa. Och det går liksom inte att glömma. Men om jag liksom verkligen söker efter närheten och det intima och det småskaliga eller motståndets diagonaler, så kommer jag att upptäcka dem också. Men staden kommer alltid finnas där som en horisont, som en rymd som man måste förhålla sig till, men som man inte nödvändigtvis behöver kapitulera inför. Så där slutade min...
Okej. Där slutade din terapeutiska seans.
Ja, med den här staden.
Som vi, jag vet, jag bråkade ju också mitt huvud lika mycket med vad egentligen jag skulle... hur jag skulle gripa mig an och prata med dig om det här.
Mm.
Röra mig i stan. Min terapeutiska ingång, om jag ska ta den, så min del av våra parallella berättelser, det var att jag upptäckte att det här var en stad som levde med de döda.
Mm.
Alltså att så många mördades plötsligt, besinningslöst, bombades sönder, brändes sönder. Och i viss mån också offrades för det riktiga Ryssland, kärnlandet, moderlandet, och sidosattes under andra världskriget. Jag tänkte att om Polen brukar benämnas som Europas dörrmatta när härskarna torkar av sig om fötterna innan de kliver in, vad ska man då kalla Belarus? Jag vet inte, liksom Europas grovkök eller något. Jag vet inte vad man ska hitta på. Minsk, i den gestalten är nu, är heroiskt med de döda. De har skrivit in kriget i sina hus, i planeringen, i alla plaketterna på fasaden, i paradgatorna, i de gigantiska torgen, i monumenten, oavsett om de har namn eller titlar eller är namnlösa, som den här piloten på skolgården, minnesmärken utan namn, på bakgårdar, på skolgårdar, på muralerna, på väggarna. Ibland är de silhuetter, bara antydningar, soldater, arbetare, hästar, bönder. Glöm oss inte. Minsk är liksom som ett eget Antigone-drama. Det är en stad som har, eller är beredd att offra sitt liv för att familjen ska få en värdig begravning. Alltså, blir ihågkommen med heder och ära. Minsk är en antik tragedi. och det förstår man inte om man inte har varit med de döda. Ingen svensk stad kan veta hur det var, är att vara med de döda på det sättet. Det krävs en tragedi. Så mycket förödelse att bära för en stad som har blivit utplånad och uppbyggd igen efter 1945. Tänkte jag mig för att förstå den här. Det är som en tonåring, Minsk är som en tonåring, som har fått på sina axlar att minnas det som har förstörts och försvunnit. Och den här tonåringen har ett litet storvulet språk. okej, och lite för lite andra erfarenheter för att liksom verkligen kunna berätta någonting helt nyanserat eventuellt. Mm. Den axlar en gammal rock. Och så de här amsagorna som har berättats för den här tonåringen, att staden en gång var självstyrande, fri, ingick i Europa. Den magdeburgska rätten hade en självständig handelsstad. Ni vet, som flera sa till oss, vi hade den magdeburgska rätten här i Minsk. Mm. Som en slags lösenord. Så ni vet vilka vi egentligen är. Fast det syns inte. För vi måste bära den här rustningen av sorg och seger och stolthet. För vi är med de döda.
Mm.
Och då undrar jag, ska en stad som aldrig får vara gammal på riktigt verkligen ta hand om så mycket minne?
Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Minsk.
Som vanligt så står vi i skuld till flera stycken som har givit oss av deras kunskap och tid, inte minst. Arkitekterna Nadja Tsaranok från Minsk och Maria Fadjeva från Moskva. Kati Ruskevich, som då är kulturarvsexpert och insamlare, får vi väl säga, av muralkonst i Belarus. Därtill så har vi varit i kontakt med och fått hjälp av etnologen Andrei Voshanov och arkitekten och författaren Dmitri Sadorin. Och Dmitri Sadorin är en av författarna tillsammans med Philip Moiser till en väldigt intressant bok apropå just den här klossstaden som vi pratade om under avsnittet. Boken heter Towards a Typology of Soviet Mass Housing, Prefabrication in the USSR 1955-1991. Och den kom ut 2015. Rekommenderas varmt.
Mm. Även Arthur Klinaus bok Minsk, drömmarnas solstad, en resehandledning, som är utgiven av Ersats förlag, kan vi rekommendera, även om den är slut på förlaget, så man får söka sig till de antikvariska bokhandlarna för att få tag på den. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter, och vi får också stöd ifrån AB.